Du lyssnar på Isbarnen av Camilla Lagerqvist, uppläst av mig, Hanna Fred Ekman. Kapitel 1. Det såg ut som någon strött ut miljontals små miniatyrdiamanter i snön som låg som ett tjockt täcke över byn. Till och med luften gnistrade. Det var som om vi befann oss mitt i en sagovärld. Fast i en saga skulle knappast näsborrarna frysa ihop när man andades eller tårna domna bort i pjäxorna. Maja, jag ser isen, sa Hilde och hennes andedräkt bildade ett rökmoln som hängde kvar framför hennes mun. Jag tittade bort mot platsen hon pekade på. Det såg ut att vara en översnöad äng, men jag visste att under snön dolde sig Gullforssjön och den var så djup och ström att gick man igenom isen kom man aldrig upp igen. Men nu var sjön ordentligt frusen. Isen skulle hålla för en arbetshäst som drog en släde full med timmer. Det hade min granne, bonden Persson, sagt när han kom tillbaka efter en pimpeltur förra helgen. Bakom oss hade de yngre barnen också fått syn på isen. De ropade uppspelt och skrattade och några av de yngre pojkarna började springa. Idag hade vår lärare, Elin, ansvaret för alla klasser på skolan eftersom fröken Karlsson, som var lärare för 5-6an, hade åkt för att hälsa på sin dotter i Karlstad som fått barn. Vi var bara två klasser på skolan, 5-6an och så 7an, där jag, Ben och Hilde gick tillsammans med 12 andra elever. Gullfors var inte så stort. Det fanns en småskola också. Den låg nere i byn och där gick min lilla syster Gullbritt. Nu ekade Elins röst över skogen. Stanna! Alla går tillsammans ner till isen! Trots att hon inte lät arg, bara bestämd, stannade pojkarna direkt. Alla hade stor respekt för Elin. Jag brukade tänka att det var för att hon var med i motståndsrörelsen och för att hon var en riktig hjälte som stulit hemliga dokument från nazisterna. Men det visste bara jag, Hilde och Ben. Precis som det bara var vi som visste att hennes kodnamn var Svarta Rosen. Förra sommaren startade vi tre en egen motståndsgrupp som vi döpte till Svarta Rosorna efter henne. Tur att granruskorna står där, annars skulle man inte se isen, sa Ben med andan i halsen. Han hade precis kommit ikapp oss efter att ha varit hemma och hämtat skridskorna som han glömt i morse. Ja, det är där. Isen ska vara skottad på södra sidan, för det bad Elin vaktmästaren göra, sa jag och vände mig om mot Ben. Hans mörka lugg stack fram under den stickade toppluvan och som vanligt lyste hans ögon av en blandning av humor och vemod. En ögonfrans hade lossnat och låg som ett svart streck på kinden. Jag var nära att böja mig fram och plocka bort den, men jag hejdade handen och pekade istället. Du har något där, sa jag och svalde och vände bort blicken. Plötsligt fick jag en lätt knuff i ryggen och vände mig om. Det var en av de yngre pojkarna som hade bråttom ner. Ber om ursäkt, sa han och skyndade sig förbi ner mot isen. Vi får nog skynda oss om vi vill ha en chans att hinna åka innan isen är sönderkörd, sa Hilde och dinglade med spiselkrokarna som hon skulle åka på. Jag tyckte så synd om henne. Jag visste ju att hennes mamma hade ont om pengar och inte hade råd att köpa nytt. Men spiselkrokarna måste vara väldigt svåra att åka på. Själv hade jag skenor som man satte fast under pjäxorna och sen spände fast med band över foten. Ben hade riktiga svarta skridskor som han ärvt av någon kusin. Men de var två nummer för stora, så han fick ha dubbla raggsockor i dem för att de skulle passa, hade han berättat. Jag tittade ner mot isen. Elin höll redan på att knyta sina skridskor. De var vita och vackra, precis som de konståkningsskridskor jag sett på bild i en veckotidning. Titta, vad fina skridskor fröken har, andades Hilde i mitt öra. Och jag kände hur det började spritta av förväntan i magen.